Välkommen till Brittas vardagsrum och avsnitt nummer 13. Jag träffar Martin Schibbye, en journalist som den 16 januari när det här är inspelat fick Martin Luther King-priset i Norrmalmskyrkan i Stockholm. Så vi har en live-inspelning med honom här. En fantastiskt spännande människa, och till underlag för vårt samtal finns en bok som jag verkligen vill rekommendera om du inte redan har läst den. Den heter 438 dagar, utgiven på Filter. Det handlar om när han och hans kollega blev tillfångatagna i en reportageresa som de gjorde och hamnade i fängelse, dömdes till 11 års fängelse men blev så småningom benådade. Lyssna bara här på en mening på baksidan. Fråntagna våra skosnören och vår yttrandefrihet försökte vi bevara det mest värdefulla som man har. Friheten att själv bestämma vem man är. Så det här samtalet har du nu framför dig. Så vill vi också passa på att säga att vi är jätteglada över att det här året har vi Bilda, studieförbundet Bilda, med som sponsor till Brittas vardagsrum. Tack Bilda att ni går med oss i detta. Jag vill verkligen rekommendera också att gå in på deras sida, titta på de olika kurser och arrangemang som studieförbundet Bilda har. Jag har själv precis anmält mig till en existentiell filmfestival i Falun i april. Gå in och titta, finns massa spännande. Så tack till Bilda och välkommen att lyssna på samtalet nu med Martin Schibbye.
Nu finns ju du med både här och i Brittas vardagsrum, Martin Schibbye. Kan du beskriva, jag är sån där så jag åker runt med mitt vardagsrum, en liten skalman, så att jag har det med mig liksom. Som en sån här tvättäkta kampare året runt. Jag drar liksom husvagnen. Och vardagsrummet är just nu här. Kan du beskriva hur Brittas vardagsrum ser ut? Vad är det du ser när du slår dig ner här i mitt vardagsrum?
Ja, det är väl en mänsklig vätebomb av värme och solidaritet.
Åh, vad spännande.
Nej, men det är högt i tak. Det är en...
bra, bra. Ja. Fortsätt.
Norrmalmskyrkan, om man ska vara saklig.
Ja. Ja. Solidaritet, högt i tak, Norrmalmskyrkan. Ja. Jag tror att de som finns här och arbetar blir väldigt glada när de hör den här beskrivningen. Så den tackar vi för. Jag skulle vilja få börja tillsammans med dig att beskriva, utifrån att vi nu är i detta vardagsrummet, så tänker jag på det som du nyss har hållit ett fantastiskt tacktal här, och jag tänker fånga upp några av de sakerna också i vårat samtal. Och då funderar jag utifrån den dramatik som ändå vi känner igen dig från, den tid ni fick tillbringa i fängelse, du och din kollega, så var ni i ett annat rum. Och när jag läste boken 438 dagar så funderade jag lite, det var som att läsa en thriller. Det var sån här bladvändare, det stod ju också det på baksidan, det stämde. Fick nypa med armen ibland och tänka, detta är faktiskt på riktigt. Och det jag funderar över, och som jag skulle vilja att du beskrev, du som nyss har beskrivit att det var högt i tak och fantastiskt här. Hur såg den cell ut där ni tillbringar längst tid?
Nej, det är ett golv av cement, gjuten cement. Det är väggar av korrugerad plåt. Det är ett rum som är ungefär en fjärdedel av det här, kan man säga. Och där var vi ungefär 300-320 personer.
Hur mycket kvadrat kan man säga där?
Alltså jag mätte upp det en gång i tiden, men det är väl som, kan det vara två volleybollplaner kanske, något sånt. Så att det är ju våningssängar, och det är människor precis överallt. Det är så trångt så att när man väl ska lägga sig på kvällen så tvingas man ligga med axeln före ner mot cementgolvet. För alla ryms inte om man ligger på rygg. Utan som man, det är en som är ansvarig för att packa golvet på kvällarna helt enkelt. Då börjar man vid toaletten och där lägger sig de som nyss har kommit till fängelset, och sen så packar man i ordning som man har liksom kommit in med axeln före. Och sen så är det verkligen lagt kort ligger.
Det är som en dominoeffekt.
Ja, när vi kom in i det där fängelset så var det ju ens första reaktion var ju här överlever man inte i 10 minuter. Alltså det var människor överallt, det var kroppar, halvnakna människor, det var liksom matrester. Ett mänskligt Guernica på något sätt. Man såg bara människor precis överallt. Men det som mötte oss ganska snabbt var ju inte en aggressivitet utan en solidaritet. Vi fick en plats på golvet, en väldigt bra plats, eftersom de ansåg oss vara gäster i landet. Vi fick inte börja vid toaletterna. En väldig gästvänlighet. Vi fick mat, vi fick en filt. Ett av de första orden som jag lärde mig på amarinja, det lokala språket, var ju enogla, kom och ät. Så att vi bjöds in i en fängelsegemenskap där det inte spelade någon roll vem som var som vi misstänkta terrorister eller vem som var mördare eller vem, alltså vad man än hade gjort, utan ja, nu var vi här tillsammans, vi har den mat vi har, de som hade mat delade med sig av den. Så att det är väldigt dubbelt när man ska beskriva det, för å ena sidan så klart det var en plats där, ja, men där människor lämnade med fötterna före, men det var också en plats med en väldig glöd och en väldig solidaritet och någonstans en vetskap om att människan instängd, utsatt för extremt yttre tryck, blir inget djur. Det är inte survival of the fittest, utan tvärtom så är det samarbete i små grupper, i små familjer som är nyckeln till överlevnad där inne. Och att det fick man också känna på. Sen tror jag inte fängelserna är bättre i grannländerna. Jag tror inte de ser bättre ut i Kenya eller Somalia eller så, utan det anmärkningsvärda är ju också vilka som sitter i det här fängelset. Att det i så stor utsträckning är samvetsfångar, studenter, oppositionspolitiker, journalister.
Ganska många fick uppfattning av som också var ganska unga. Mm, mm. Barn.
Ja.
Vad är det för ålder på dem ungefär?
De yngsta i vår zon var väl 14. Och satt för, man fick tjuveri eller olika fattigdomsbrott på olika sätt.
Klart, för den nu som finns någon annanstans och lyssnar, så tänker jag, kan du bara kort säga, varför hamnar ni där?
Ja, det beror på vem man frågar. Ja. Men frågar du åklagaren så är jag en terrorist. Jag är dömd som terrorist. Men jag menar ju att journalistiken i Etiopien är kriminaliserad. Om du gör ditt jobb som journalist i Etiopien, om du skriver om mänskliga rättigheter, om du intervjuar alla parter i den konflikt som vi var där för att skildra. Vi skildrade ju Ogaden-regionen, ett område som var stängt. Inga journalister fick resa in. Hjälparbetare hade kastats ut, Röda Korset hade kastats ut. Men någonstans kände vi att vi vill in och på plats ta reda på hur ser det ut här. Och det ansågs ju då vara, ja, men olagligt. Journalistik är att intervjua makten, inte att ifrågasätta makten eller söka andra svar i öknen. Så att vi dömdes som terrorister till 11 års fängelse och tillbringade då 14 månader i det här fängelset.
Ni blev väl tillfångatagna när ni var på väg in i landet, om jag förstår det rätt, och skjutna. Mm. Svårt skadade kom vidare till alla de olika instanserna tills ni så småningom hamnade här.
Men det är jag inte sur på att de sköt mig. Alltså det fanns två versioner av vad som hände i det området. Å ena sidan hävdade Etiopien att det här är ett fredligt område. Oljebolagen sa här är det fred. Oljeutvecklingen kommer lyfta alla i fattigdom. Å andra sidan hade vi fruktansvärda historier från flyktingar som hade flytt. Och vi kände ju att vi vill inte nöja oss med det här on one hand, on the other hand, in the end time will tell journalistiken. Utan vi ville ta reda på vem ljuger, vem talar sanning. Då måste vi in, använda fötterna, inte bara Google, på plats ta reda på det. Och ja, då tog vi oss in olagligt och vi blev då skjutna och gripna. Men där hade ju så att säga de kunnat välja en annan väg, kasta ut oss, åtala oss för att vi inte hade något visum. Men istället väljer de ju att åtala oss för terrorbrott. Och det är det någonstans, det är ju där skandalen ligger.
Någonstans så förstår jag också när jag läser den här boken att ni kom för att berätta en historia och fick med er en annan förstås ut därifrån. Att det var liksom, det blev inte vad ni har tänkt, som det står på boken. Den här boken skulle inte ha funnits om inte allt gått åt helvete. Nej, nej. Natten till den 28 juni 2011 satte vi allt på spel. Och så blev det en annan berättelse. som detta är att spekulera, men, men man skulle ibland fundera, blev det en starkare berättelse?
Det blev ju en annan, det blev ju en historia om bläck, om pressfrihet istället för om olja.
Ja.
Men jag kan även känna att vad gäller just oljefrågorna så bidrog vi till att de diskuterades i breda lager i Sverige. Alltså det blev ju en folkbildande insats i vilken är oljebolagens ansvar. Om du går in som oljebolag i ett krigsområde och anlitar då arméer för att skydda dina oljeplattformar. Hur bidrar du då till konflikten? Det var ju frågor vi ställde då. Idag pågår det ju en åklagare valt att liksom väcka åtal mot samma bolag efter deras verksamhet i Sudan, där man menar att det här är grovt folkrättsbrott som bolaget har ägnat sig åt. Så att någonstans var vi någonting på spåren också med vår oljeundersökning. Men jag tror också att den fungerade nog rent proaktivt, att nog många bolag tog sig en funderare över just etiken, villkoren kring att gå in i den här typen av områden. Så att, lite effekt hade det ju, men det är klart att vi nådde ju aldrig fram till oljefälten. Vi fick inte svar på den frågan, och någonstans så kan man inte kräva att andra journalister ska ta vidare det, utan det måste ju upp på en FN-nivå. Man måste kräva att Etiopien öppnar upp och den regionen för en internationell inspektion. Där någonstans lösningen nu är på en politisk nivå. Journalister, internationella eller lokala, kan inte betala ett ännu större pris för att undersöka vad som händer här, utan det måste till politik för att kunna komma vidare.
Du får återkomma en stund till den här fängelsevistelsen och vad det gjorde med er och med dig. Det är ju det jag har här nu och ska samtala med. Så tänker jag, när jag har försökt, alltså det är ju som när Ingmar Stenmark blev utfrågad hur det gick till. Det är en sportfråga liksom. När han frågar, hur gjorde du i den porten? Vad tänkte du? Hur kände du? Säger Sven Plex Pettersson. Och Stenmark säger, här går inte att förklara för en som inte begriper. Och där är ju jag lite då, va? Att jag känner mig ödmjuk inför denna dramatiska berättelse och det ni gjorde och det som ni hamnade i. Men för att ge oss en liten inblick i det, för det är några saker som jag tycker är så personligt spännande i hur ni beskriver den här tiden. Mm-hmm. Dels så tänker jag på hur snabbt man kom in i rutiner. Mm-hmm. Och att det var väldigt viktigt för er att få. Vi skulle ju i kyrkan säga att vi har en viss liturgi. Mm-hmm. En ram, va? Som vi vilar i. Och en del kyrkor tror att de inte har någon ram, men alla har det. På ett eller annat sätt har man det. Och så tänker jag att ni har också en form av liturgi. Mm. Alltså hur ni lever igenom varje dag. Kan du beskriva ett sånt dygn? En vanlig dag i det fängelset för dig när den där första signalen går på morgonen?
Innan man hittade det så var det ju som allra svårast där inne. När man någonstans liksom famlade efter hur man skulle fixa fängelseverkligheten. Och man kommer ju ganska snabbt in i att behovet av rutiner. Att göra exakt samma sak varje dag. Okej, man kan inte överblicka 11 år, men jag kan överblicka vad jag gör nästa timme. Och då ska jag gå runt. Man tänkte ju, okej, vi vet inte vad som händer om en månad, men vi orkar vänta en vecka. Och så räknar man ner, okej, 7 dagar, 6 dagar, 5 dagar, 4 dagar, 3 dagar, 2 dagar. Och sen så hoppas man på ny information. Och fick man inte det då så börjar man räkna om igen. En vecka till klarar det. Så man delade in livet i väldigt, väldigt korta perioder någonstans. Och det är svårt utifrån att också relatera till nu, kan jag känna. För att från utsidan så tänker man, men det viktigaste för en fånge måste ju vara friheten. Alltså friheten var någonting väldigt abstrakt. Det viktigaste var ju att få tag i en tvål eller en tandborste. Eller någonstans så blev ens värld väldigt liten också väldigt fort. Man hade andra typer av funderingar. Men det som jag tror var nyckel till att man klarade det där fängelset, det var dels kontakten med etiopiska journalister. Och framförallt är det en kvinnlig journalist som vi börjar brevväxla med och lämna små lappar till på toaletten på häktet där vi sitter.
Och hon... Väldigt spännande moment du beskriver. Ja, du knurrar ner det i tändsticksaskar och vid vissa minuter.
Liksom. Så kan man liksom lämna de där små meddelandena. Men hon skriver ju i sina små lappar varför hon blev journalist. den här kvinnliga journalisten. Hon skriver att hon kunde valt ett annat yrke. Hon kunde valt någonting ofarligt, men kärleken till hennes landsmän, till journalistiken, till skrivandets hantverk någonstans. Ja, men det fick hon att betala det här priset, det allra yttersta priset. Hon fick betala med sin frihet. Men hon uttrycker det med en sån stolthet, yrkesstolthet. Och det där smittade av sig. Och någonstans så föddes ju också en insikt under den tiden då de första månaderna vi satt fängslade. Att ja, men fine, de kan fängsla en och de kan boja en och de kan kedja en och förnedra en och ta ens liksom, kläder. Men det finns en sak som de inte kan ta ifrån en. Det allra innersta, det allra heligaste. Rätten att bestämma sig för vem man är. Ja, men vi är ju journalister. Ja, men då blir ju varje dag i den här cellen just another day at the office. Då får man väl gå upp och ta en teskydd med cement och tänka, hur skulle jag beskriva det här i en bok? Hur skulle jag beskriva det här i ett reportage? Och jag tror det var liksom vår nyckel, alltså som man hittade där. Att det här ger all skit en mening någonstans. Att en dag få berätta. Och det var det som fick en att gå upp där när vakterna kom och slog kottera. Och så man levde varje dag och tänkte att ja, men man letade scener och man försökte liksom vallraffa och vara på jobb. Men sen är det klart att det gick ju att lura sig själv ganska mycket, men inte hela tiden. Framförallt när... Ja, men det var också väldigt dubbelt när mina anhöriga kom på besök. Min liksom, mamma och fru som sitter här nu. När de kom och hälsade på en så kom de för att hälsa på liksom, ja, men människan Martin, inte någon journalist som vallraffade i ett fängelse och skulle liksom skriva ett reportage. Det var ju någonstans när man gick upp till de här mötena då, så var man ju tvungen att på något sätt plocka av sig den här journalistrustningen. Och när man hade varit på ett sånt liksom, möte och sen skulle gå tillbaks i fängelset, då gick man ju tillbaks som en liksom, utan den här journalistrustningen. Och det var fruktansvärt smärtsamt. Så att det var liksom dubbelt det där. Men sen efter ett tag så lyckades man intala sig att det här är ett viktigt reportage, jag är på jobb igen, och så kom upp i energin igen. Men det var dubbelt det.
Jag lade märke till det när jag läste att det fanns någonting av den i det som var väldigt spännande. Dels den liturgin, rytmen, hur man liksom renligheten, sova på natten, fungera på dagen, och sen att vara journalist Martin och Martin Martin, beskriver du det. Men och i vissa sårbara lägen liksom kunna kliva i och ur det, rollen.
Jag tror att kvällen här börjar med att man pratar om hoppet. Alltså hopp i den situationen var ju någonting helt livsfarligt.
Det tycker alltså, jag är så
hopp,
intressant.
Hopp var som en, ja, men man tänker att alla hoppas att bli fria. Nej, det gör man inte. Man vågar inte det. Alltså hoppet är som, det var som att ha lite glödande kol i handen. Och man ville att det skulle fortsätta glöda. Men man ville ändå ha liksom tillräckligt mycket aska på det så att det inte flammade upp. För man visste att om man blåste på det hoppet, om man gav det syre och lät det växa i bröstet, så skulle det kunna förgöra en, eftersom att besvikelsen skulle bli så stor. Men om du hoppades inte, på att bli liksom fri, om jag tänker så här, men vi kommer kanske bli fria på fredag, och så blir vi inte det, det fixade man inte som människa, den motgången. Så därför vågade man aldrig hoppas, utan man stålsatte sig på att ja, men det värsta skulle hända hela tiden. Någonstans. Så att det var helt livsfarligt om man väl kände sig, nu börjar jag hoppas, jag börjar tro att någonting ska hända. Så vill man liksom trycka ner de där känslorna verkligen för att inte bli besviken.
För någonstans tänker jag då att din familj, dina anhöriga, de måste ju på något sätt ha väckt det hoppet också, stått för det.
Jo, men man vill ju ha det där, annars finns det ju inget att leva för och kämpa för. Det är liksom ingen kärlek att slåss för ändå. Alltså man vill ju bli fri för att kunna liksom strida och älska och skriva och allt möjligt. Man måste ju ha något att kämpa för, så att säga. Så att det är klart att man ville att det skulle finnas där, men det fick inte liksom dominera tankeverksamheten.
Jag tycker det var en jättespännande insikt, och jag funderar jättemycket över det när jag har lyssnat på en del intervjuer med dig nu och läst om det. Din syn på hoppet, det var väldigt viktigt att ta in. Att det kan vara väldigt olika hur det ser ut. Vad man kan hoppas på, vad som är vardagen, och vi strävar ju oftast alltid efter att vi har alltid något att hoppas på. Men i en sån utsatt läge så måste det bli mycket svårare.
Jag också kanske känner från utsidan att det man kräver som fängslat samvetsfång i kontakt med omvärlden, det är ju inte att andra ska få en fri. Man är jättenöjd över att få en tvål. Någonstans. Alltså för att det är någonting praktiskt som förändrar ens verklighet. Eller bara få en, liksom en hälsning, ett meddelande, ett tecken på att man inte är bortglömd. Och jag tror det som Man kan ibland känna, jag brukar uppmana människor att skriva till andra fängslade journalister. Skriva till Dawit Isaak till exempel, som har suttit över 15 år i fängelse i grannlandet Eritrea. Men jag tror inte han kanske får de breven, men någon kommer tvingas censurera dem. Och någon gång kan han få veta att det skrivs brev till honom. Alltså att det där lilla som man känner själv, men det här gör ju ingen fri. Nej, kanske inte, men det kan innebära någonting liksom viktigare än friheten för den personen. Ett sätt att klara fångenskapen och ett sätt för den personens familj att känna att amen, okej, vi växer upp utan en man eller en far eller en bror, men vi behöver inte växa upp utan en tro på solidaritet och medmänsklighet. Så att jag tror man kan engagera sig också för det, och det var väl det som var, tror jag, nyckeln till också att, jag menar, att vårt fall blev så pass uppmärksammat av politikerna, att det var så många människor som brydde sig. Många liksom sitter här säkert nu som, ja, utifrån era egna utgångspunkter. Många av er bad säkert, andra skrev insändare och en del kanske demonstrerade och allt möjligt. Alltså att man, det gjorde så mycket för oss, och det bidrog ju verkligen till att vi blev fria. Utan den, så att säga, kraften som fanns, så hade jag nog inte stått här i frihet idag.
När jag åkte hit idag med tåget från Göteborg så var det försenat. Det är ju väldigt överraskande, men det var det. Och då tänkte jag så här, när man liksom känner av en litet svep av irritation. Då, hur ska detta, och typiskt och bla bla bla. Och så tänkte jag på vad jag var på väg till. Och också det här då, januari, det är lite tungt, det är lite mörkt. För 4 år sedan i januari. Det är nästan exakt 4 år sedan ett daterat brev du skrev till din hustru Linnea. Som är ett så otroligt vackert brev. Där du också skriver så här. Kom och viska i mitt öra. Att det här går vägen. Någonting sånt. Och där ligger ju det här. Att det någonstans Martin glintar fram där. Det är en man som du har nämnt ikväll och som jag vill lyfta fram igen, som också jag blev väldigt tagen av, och det är den här Johannes. Kan du åter säga till oss lite, vem var Johannes, mannen i fängelset som du fick kontakt med?
Alltså, nej, men det var ju en människa som, ja, men som verkligen inte var rädd som alla andra, som bara, ja, men han fruktade bara Gud någonstans. Alltså, det fanns inget mänskligt som kunde skrämma honom. Och det gav ju honom en enorm styrka och fördel där inne. Och ja, men spelade en jätteviktig roll för många medfångar. Att det fanns någon som, så att säga, vågade tala klarspråk. Och fick ju också betala ett pris för det. Hans frispråkighet.
Skulle du kunna säga att han utnämnde sig själv till pastorn och bjöd dig till gudstjänst? Ja, ja. Du satt på dig din finaste, något sån här vita skjortan, ja, ja, ja. Och gick dit, ja, och blev väldigt berörd. Att han gav han dig någon sorts, inte kanske ett brev, men med sina ord, någon hälsning att ge vidare när du kom ut. Fick du något uppdrag av honom? Kändes det så?
Nej. Eller ja, alltså att han är en av dem som, när vi släpps i de här sista skälvande liksom sekunderna innan fängelseportarna går igen, när vi är fria, han är en av dem som häver sig fram och tar ganska mycket stryk av vakterna för att liksom säga farväl. Men säger då att inget brev, men hans uppmaning är ju att lova och berätta för världen vad ni har sett. Alltså, please tell the world what you have seen. Det är,
vet du vad
det är,
jag
klart
tänker?
Att det är en uppmaning, men det är inte uppmaning. Inte. Brev var ju liksom förbjudet att ge någon. Ja.
Nej, men det jag tänker, jag är ju lika miljöskadad som Stefan som inledde här ikväll som en pastor här och som tog en bibeltext, så tänker jag att det finns en sorts kallelse till oss som människor, eller en sorts uppdrag, eller ska säga, att vara Kristus brev, står det i Nya testamentet. Och då jag tänker på alla de här breven i Smussla, så var det som att han skickade ut brevet, Martin Schibbye. Ja. Här står du idag.
Ja, men det är nog att dra lite växlar på det. Han bad om en sak. Att det fanns ju inga, böcker var ju förbjudet och så, men böcker med bilder gick bra. Han ville ha biblar med bilder. Bilder på liksom. Det var en önskan han ville ha faktiskt, om jag tänker efter. Men som jag inte har levererat på. Ja.
Men du, jag kopplar lite han faktiskt till det priset du får av Martin Luther King. Mm-hmm. Att det var ändå något... Martin Luther King kom i, skulle vi säga, kanske låter också stort, men i Guds tjänst som pastor med för inför medborgarrättsrörelsen, I have a dream, och gick i det. Och jag tyckte att det fanns någonting som det väckte hos mig. Du vet ju vem Johannes var, men någonting av det som han på något sätt ändå förmedla till er och ni tillsammans där. Vi kommer in på en sak som jag tycker är så spännande också där inne som har med böcker att göra. Startar ni ett bibliotek?
Ja, vi försökte.
Ja.
Och vi fick... Det var ju ett sätt att bryta den här monotonin någonstans. Bryta propagandan som pågick och känna att vi ville ha in andra intryck, andra röster. Så vi bad ju människor att skicka böcker till oss. Och det kom ju väldigt mycket böcker. Vi fick ju, jag blev till och med uppkallade till fängelset Sensor då, som var ansvarig för att liksom endast politiskt godkända saker skulle komma in i fängelset. Och han fick ju jättemycket att göra plötsligt för att det var så många som skickade böcker. Så att jag minns att han hade liksom ordnat böckerna i tre stora högar på sitt kontor. De först var han ju liksom fruktansvärt arg på oss. Alltså, vad är det här för provokation? Vad håller ni på med? Men han har i alla fall gjort sitt jobb, för det kallades ju inte fängelse utan det kallades ju rehabiliteringsanstalt. Så vi skulle ju rehabiliteras politiskt. Då var det viktigt med censuren. Men då hade han ju en hög med, kom ihåg, förbjuden litteratur och en hög med godkänd litteratur. Och överst i högen med förbjudna böcker så minns jag att det låg till exempel Robert Fisks bok The Age of the Warrior, en sån brittisk utrikeskorre. Och han liksom, två misstänkta terrorister ville in en bok som heter The Warrior, går inte. Men sen i godkänd högen och som vi sen bar ner till vår lilla zon, där låg det Alexander Solzhenitsyn, där låg det Franz Kafka, där låg det George Orwell. Så att antingen var ju det här en stor humorist eller en, ska man säga, ja, ren inkompetens, jag vet inte. Som värst. Men ja, vi får ett litet bibliotek och vi börjar dela ut lite till medfångar och så. Det är kanske inte de här politiska böckerna om Gulag och så som folk vill läsa, men jag minns att en medfång, en fiskare, eller ja, han fick inte så mycket fisk, började smuggla knark, hamnade i fängelse från Nigeria. Han läste Hemingways, Den gamla havet. Och den handlar om en man som får en stor valfisk som han inte kan få upp. Men han kommer ju då efter två dygn, har läst den tillbaka till mig en morgon och sträcker tillbaka boken. Och så minns jag att han säger, Mr. Martin, this was a very bad fisherman. och liksom, ja, jo, bara hålla med. Alltså, ja, men den boken gav också en annan, vad ska man säga, man fick en annan diskussion med honom. Jag hade bara sett honom som en sväljare, någon som hade svalt knark och smugglat innan. Och plötsligt så, men herregud, han har ju haft ett liv på haven som fiskare. Vi kunde prata segling och vi kunde prata liksom båtar. Och han pratade om salta hav och obrutna horisonter. Och plötsligt fanns en människa bakom brottet någonstans som han nådde via den boken. Så att det, ja. Sen var ju fängelset på oss att en del av böckerna vi hade fått in var liksom då inte godkända ändå. Det ledde till väldiga problem, så vi fick avveckla biblioteksprojektet.
Får jag be dig att bara läsa några rader där du beskriver när ni har börjat dela ut böckerna och folk börjar läsa? Bara det här som jag har stryk under här. Jag tycker det är så fint beskrivet.
För första gången uppskattar jag att lysrören aldrig släcks. Böckernas miljöbeskrivningar gör att sinnena skärps. Jag ser plötsligt vår omgivning med nya ögon. Den upphissade rissäcken ser tyngre ut. I hårborsten ser jag allt hår jag tappar. Överallt ligger ett tunt lager av damm. Johan ligger bredvid en gul nätbrynja instoppad i blå mjukisbyxor och läser Djurfarmen. Tänk om jag en dag kommer skriva en bok om det jag ser nu. Tanken är svindlande. Fram till min dödsbädd kommer jag kunna återge exakt det jag har framför mig. Men med en bok kan vi skilja nu från då. Och tänk om vår bok en dag kommer stå i ett fängelsebibliotek i Kaliti. Den dagen jag är klar med det här jävla landet. Ja.
Det är ryggen.
Ja. Ja.
Kan du se framför dig några av de böckerna och tänka att... Nej. Eller? Ska du kunna stå där?
Nej, inte nu.
Nej.
Nej, det är inte möjligt.
Finns det någon annan berättelse som du skulle kunna drömma om att skriva som skulle kunna finnas för att ge mod till de som sitter där nu?
Alltså de som sitter där är, många av dem är bortom modiga. Det är därför de sitter där. De behöver att vi lär oss deras namn och kräver deras frihet. Jag tror det är de är i behov av så. Men det är klart att på sikt, så jag menar, jag är ju väldigt hoppfull om Etiopien. Att det finns otroligt många människor som vill en annan utveckling, och det är inte heller ett land som är en monolit. Det är ett fantastiskt land med en otrolig historia, och en historia av att de aldrig varit koloniserade, och vad det innebär i form av liksom kultur och annat. En otroligt liksom, ett land som jag hoppas kunna återvända till liksom, och fortsätta skildra andra delar av, inte bara inifrån en fängelsecell. Och det är jag säker på att den utvecklingen kommer vi att få se.
Det finns en brittisk teolog och författare som heter C.S. Lewis, dog 1963. Han har skrivit så här i en av sina böcker när han råkar ut för en personlig, väldigt svår kris. Jag tror att det är boken Anteckningar under dagar av sorg, men jag ska låta det vara lite osagt. Men han säger så här utifrån att han hamnar i ett nytt läge i sitt liv. Tidigare var jag en krigskorrespondent som rapporterade om kriget från hotellrummet. Mm. Och någonstans där tänker jag nu, i det läge du är med den här och många fler berättelser förstås. Vad har det gjort med dig som journalist?
Man har väl blivit bättre. Man har gått från att göra intervjuer och sen åka till det här hotellrummet och sen så flyga hem, till att intervjua en människa och sen så sova bredvid den personen, inte en natt utan 438 nätter på ett cementgolv. Att det är klart att det ger perspektiv på lidande någonstans. Ja. Att inte bara vara betraktare utan också i viss mån vara deltagare. Även om vi var ändå turister i den tillvaron. Alltså vi hade våra svenska pass, vi hade en värld som liksom stod upp för oss. Hade jag liksom haft ett etiopiskt utseende så hade jag skjutits i öknen, eller så hade jag suttit kvar i det där fängelset. Så ser också verkligheten ut. Så fungerar också, om man ska säga, liksom, rasismen i vår tid på det sättet. Så att det är klart att man ska vara medveten om det. Sen handlar det om att någonstans, vi fick friheten. Friheten för oss var en möjlighet, och då kommer den också med ett ansvar att fortsätta. Jag menar, att fortsätta rapportera. Inte bara från Etiopien, men från en mängd andra platser också. Och det är det som är... Jag menar, många är ganska också liksom nedslagna i dessa dagar över journalistikens möjligheter. Vi har ju liksom i det lilla med Blank Spot Project visat att det finns en jättevilja för den här typen av journalistik. Mm. För journalister som tar sig till platser och tar reda på saker. Alltså det här journalistiska hantverket någonstans. Det finns ett jättesug för, och människor är också beredda att betala för det. Det har ju projektet Blank Spot visat. Och det är också väldigt hoppfullt.
Det var precis det jag tänkte, så vi går in lite för landning med det. Mm. För att jag ska nu bryta mot en andlig lag som jag ganska ofta tyvärr bryter mot. Så är princip. Och det är att den vänstra handen inte ska veta vad den högra ger. Mm. Det är en sån där, du vet, att man ger utan att försöka hitta vart kom det. Mm. Men i december såg jag uppropet till det här projektet. Mm. Och anmälde mig till listan, mejllistan, la in några hundralappar. Mm. Och nu undrar ju jag, vart tog pengarna vägen? Mm. Nej, men du vet, berätta lite kort till avslutning om det här projektet. Mm. När vi ser det, kanske många fler än jag som kände vi vill vara med i detta. Mm. Då fattar jag det som att du var på väg till Afghanistan för ett projekt.
I det stora hela så är det ju, som ni många vet, många i kyrkans värld jobbar ju också med utvisningarna och asylfrågor just nu. Alltså vi håller ju på att tvångsutvisa hundratals, tusentals människor till Afghanistan. Och vi bestämde oss för att ta reda på, men herregud, vad händer med de här unga människorna i Kabul? Och samlade då in resurser under december för att möjliggöra journalistik från Afghanistan. Jag kommer själv inte att åka, utan det är av säkerhetsskäl. Afghanistan är ett av världens farligaste länder för journalister. Vi har alla mordet på Nils Horner i färskt minne. I januari i fjol så utraderades en hel liksom, tv-redaktion i Afghanistan, Tolo News, att det är verkligen ett land man ska ha respekt för som journalist på alla sätt och vis. Att själva reportaget i Afghanistan kommer ske under radarn. Men det var ju helt otroligt. På ett par veckor så fick vi stöd från, jag tror strax under 3000 personer. Och vi samlade in 500 000 kronor för att göra journalistik från Afghanistan. Och det är en satsning som kommer pågå under det kommande halvåret på en mängd olika sätt. Både genom nyhetsrapportering men också genom på plats reportage från landet. Så att det kommer få en mängd journalistiska uttryck, det här projektet.
Är det du arbetar mest med just nu?
Ja, halvtid kan man säga. Arbetar jag med det och halvtid med. Vi har ju precis publicerat en stor granskning från Brasilien om JAS-affären. Att Saab riskerar åtal för mutbrott där. Vi hade en korrespondent som kom hem från Tunisien igår. Och idag så landade team i ett afrikanskt land för att skildra en president som vägrar avgå i veckan. Han har förlorat valet. Så att, ja, vi har också en mängd andra projekt som pågår runt om i världen.
Du är ständigt på gång.
Ja.
Jag tänkte i det här, om du har skrivit din viktigaste berättelse, men det har du helt klart inte. Den är fortfarande kvar, eller?
Ja, vi får väl hoppas att jag inte kommer skriva något liknande som det här.
Nej, det
men det är klart att jag har många böcker inom mig och framtida reportage. Absolut.
Ja, jag hör ju det. Och vi vill önska dig allt gott i det. Tack och än en gång grattis. Och jag tänker innan vi avslutar återigen läsa upp motiveringen. För den kom innan vi började spela in podden.
Mm, okay.
Och då står det så här i motiveringen till Martin Luther King-priset. För kampen för fred, rättvisa och demokrati är beroende av journalister som Martin Shibby som tar sig till platser dit få vågar åka. Trots lång och svår fängelsevistelse gav Martin inte upp utan startade medborgarfinansierade Blank Spot Project för att kunna ge röst åt dem som sällan hörs i medierna. Årets pristagare går i Martin Luther Kings fotspår genom att modigt och envist stå upp mot krig, orättvisor och diktaturer med pennan som vapen. Martin, tack så mycket för samtalet.
Tack.